Det här avsnittet görs i samarbete med våra vänner på Temtec. Temtec har över 100 vinkylar i sitt sortiment, men det slutar inte där. Det gör även en exklusiv serie till Elgiganten, Sommelier by Temtec. De här vinkylarna har en exklusiv och modern design med svart glasdörr och svarta detaljer. De här modellerna fungerar både som vinkyl men även som lagringsskåp. Och dessutom så erbjuds det 5 års garanti på hela serien. Sommelier by Temtec hittar du endast i din närmaste Elgiganten-butik eller så surfar du in på elganten.se. Sök på Sommelier för att utforska hela serien.
Hej, hej, hej och välkommen till Hemmasommelieren. Ännu ett avsnitt med mig, Erik Ledén, tillsammans med
Fredrik Lindfors.
Trevligt som vanligt, Fredrik, och ha dig här och snacka lite vin. Hur står det till?
Ja, men det är ju prima, Erik. Jag har spenderat morgonen åt att skotta snö och rensa upp tomten här. Det har kommit en smärre snöstorm här under natten.
Nej, men exakt. Det har nog stora delar av Sverige fått erfara att våren, den var lite mer avlägsen än vad man trodde.
Ja, lite så. Vintern är tillbaka igen, men vi får hoppas att det bara är en kort liten sejour. Alltså det är ju soligt och fint väder, så det är ju positivt i alla fall, men trädgården är ju inte överlycklig just nu i alla fall.
Aha,
planteringarna
exakt.
Är deppiga.
Men har våren kommit till landet som vi ska snacka med idag, om idag då?
Förhoppningsvis lite längre än vad det har kommit här i alla fall. Det ser ändå ut som att på lite sydligare breddgrader så är det ju lite schysstare än vad det är här uppe i alla fall.
Ja, men exakt. Det finns ju liksom snöklädda toppar, men också en hel del dalar och sol, eller hur? Vi ska till Österrike, Fredrik. Roligt.
Ja.
Det är ett land som du har hypat ganska länge i podden. Nu slutligen ger vi oss dit.
Jag tänkte säga äntligen det. Jag tror att vi pratade om Österrike redan i första avsnittet. Att det här är liksom ett sånt här land som, ja, men som man ser till att det finns mycket värde för pengarna, det är goda viner, det finns en liten trendstämpel. Österrike är, alltså visst, ska jag inte säga att det är ett okänt vinland på något sätt, men det känns som att det finns så många delar av Österrike som kanske inte är 100% liksom utforskade bland oss vindrickare här uppe i Norden. Så att jag tycker att det är på hög tid helt enkelt att vi dyker ner i Österrike och snackar lite mer om vinerna härifrån. Och då vill jag ju som vanligt fråga dig, Erik, hur är liksom din bild? Hur ser du Österrike om man tittar på liksom världsordningen?
Nej, men innan vi börjar snacka så tror jag knappt att jag har druckit något vin från Österrike. Förutom då den här som jag återkommer till, The Butcher's Pinot Noir. Mm. Så, men sen du pratar en del om Grüne Veltliner, vilket är en druva man ändå har letat upp några viner ifrån. Och som liten var vi ganska mycket i Selamsee, men då var ju inte direkt vin på kartan. Jag gillar även att käka schnitzel. En bra schnitzel är ju inte alls dumt, och det får vi väl ändå härleda till Österrike, antar jag. Men min relation nu är ju mer att okej, jag skulle vilja bli lite bättre på österrikisk riesling, för att liksom okej, får man mer pang för pengarna i Österrike. Hur skiljer sig österrikisk riesling från tysk och hela den biten skulle jag vilja få lite bättre koll på. Och, ja, hur ska jag angripa det? Och finns det något mer än riesling, pinot och Grüner Veltliner? Ja, typ sådär. Men jag antar att du i vanlig ordning har tänkt ut en genomgång som börjar med lite historia.
Jo, men absolut. Vi ska köra en liten dragning som vi alltid gör. Så att ja, i vanlig ordning, Erik, sätt dig ner, spänn fast säkerhetsbältet, så åker vi ut på en liten resa i vinvärlden.
Nej, men underbart.
Vi kan ju börja så här då. Vi kan ju börja titta lite grann vad vi hittar Österrike storleksmässigt. Och landet har strax under 45 000 hektar planterat med vingårdar. Och det sätter dem på plats 15 i världsrankingen på de största vinproducerade länderna i världen. Så att de ligger precis efter Ungern, men precis före Grekland. Och i Österrike så har vin producerats i tusentals år. Och det äldsta fynden utav vinproduktion, det kommer redan från bronsåldern. Och kelterna, romarna, Karl den store, cistercianmunkarna ifrån Bourgogne och världskrigen har alla påverkat den österrikiska vinproduktionen eller genom världshistorien. Men det finns ingen händelse som har varit så tydlig ur ett vinperspektiv som den österrikiska glykolskandalen från 1985. Har du talat om den?
Oj, vad är det för något? Nej, men glykol ur en förgiftningssynpunkt är lite otrevlig.
Som tur är nu är det en, liksom, kanske vår generation och yngre generation som kommer liksom så, som blir lite vindrickare, som inte har hört talas om det här, vad som hände på mitten av 80-talet. Men jag tänker, om du pratar med dina föräldrar, om jag pratar med mina föräldrar, då har ju de stenkoll på det här med att österrikiskt vin, det skulle man liksom inte dricka, för att det var glykol i de vinerna helt enkelt. Och det här har ju att göra med, alltså det här, någonstans får vi titta lite grann till hur Österrike låg till under, ja men, efterkrigstiden, och stor del av den österrikiska vinproduktionen gick till alltså lågpris supermarkets i Västtyskland.
Men vänta nu, två saker. Dels är ju liksom glykol, så att vi klargör det, kylarvätska.
Ja, precis.
Ifall det är någon som inte har koll på det. Men vadå? Hur såg det ut efter kriget?
Ja, alltså det var ju tufft där också. Det är också ett land som behövde liksom återuppbygga, så tuff ekonomi. Och som sagt, de var ju inte på vinnarsidan. Så att det är klart att det var svårt rent ekonomiskt. Och om man tittar på själva vin, liksom hur vinerna såg ut på den här tiden under efterkrigstiden och fram till då det här tydliga avbrottet som blev 1985, så fokuserade österrikarna på att göra, som så att säga, supermarketviner som var till och med, alltså, billigare än de tyska vinerna i en liknande stil, där det var, det pratar vi alltså om viner som har en hel del restkött med i sig, alltså söta, lättdruckna, fruktiga viner. Och då i början av 80-talet, och framförallt med årgång 1982, så var det en sån här jättedålig årgång för österrikerna, vilket gjorde att de producerade helt enkelt inte tillräckligt mycket volym, och då hade de dessutom kontrakt med en del av de här supermarketkedjorna, vilket gjorde att de var ju tvungna att liksom supplya dem med vin. Och då innebar det att de fick ju liksom fuska på alla det sätt de kunde. Och någonstans, så istället för att, vilket vi kan tycka kanske tar den enkla vägen ut, att liksom söta must och göra sådana saker, så upplevde de att du får inte till den här, ska säga, munkänslan om du bara är i socker, utan då blir vinerna oftast liksom för lätta och för tunna. Men för att få till den här fylligheten också och den här söta liksom upplevelsen, då var ju då uppenbarligen glykol lösningen, eller dietylenglykol som man då använde. Och det här måste ha gjorts i väldigt liksom uträknad volym och så, för att det var ändå ingen som dog i den här skandalen. Det har funnits vinskandaler tidigare i historien då folk faktiskt har dött. Men 1985 så gjorde då helt enkelt tyskarna gjorde kemanalyser på de här österrikiska vinerna, och Tysklands dåvarande, alltså Västtysklands dåvarande hälsominister gick ut i ett uttalande och sa till allmänheten att drick inte österrikiska viner. De är alltså hälsovårdliga, de är skadliga, de innehåller glykol. Så att det här fick ett så stort genomslag att liksom, den österrikiska vinexporten, den föll på en natt, skulle man kunna säga. 36 miljoner liter österrikiskt vin hällde ut efter det här uppdagandet. Och ingen ville ta i österrikiska viner efter det här, efter det hade skett. Så att där kan man ju säga att där tog ju verkligen den österrikiska vinproduktionen en ordentlig törn.
Ja, men tufft liksom för de som också kanske var rekoproducenter och som satsade lite hårdare, för de drogs väl med i det här också då?
Ja, det här blev ju liksom någonstans, alltså Österrike blev ett lika med tecken med glykolviner, och det har sagt, det etsat sig fast hos folk väldigt, väldigt länge. Och jag kan säga, än idag när jag håller i vinprovningar, framförallt när jag har en lite mer äldre publik som var med på den här tiden, de pratar fortfarande om den här glykolskandalen i Österrike 85. Alltså det här är ju, det är ju innan vi föddes, tänkte jag säga, dessutom. Så att det här är ett tag sedan. Men det här har ju också lett till en jättestor skillnad i den österrikiska vinproduktionen. Så att det här blev en brytpunkt. Året efter det här så grundades den här Austrian Marketing Board. Och Österrike som liksom land, ska man säga, de enade sig i att istället för att gå på kvantitet och låga priser, så var nyckeln att ta sig ur den här skandalen att fokusera på kvalitet. Och dessutom lite grann med att slopa det här med att söta viner, för det var också så förknippat med att det här glykol och ha lite sötma i vinet. Det var lite, liksom, det fanns en rädsla för, kan det vara glykol i det här? Så att därifrån kanske kommer lite grann av det här liksom österrikiska stilen som vi ser idag, att de gör ju väldigt sällan, ska jag säga, halvtorra viner. Så det mesta österrikiska du stöter på är ändå torra viner, till skillnad kanske från tyskarna, även om det är liksom en del tysk riesling, framförallt de som benämns som Kabinett och Spätlese, Auslese och så, är ju någonstans mellan halvtorra, halvsöta. Medan i Österrike så stöter du inte på viner med sötma lika ofta.
Ja, intressant bakgrunden då.
Ja, så att nej, men de har verkligen gjort en resa, och det kan jag säga, idag ser det ju verkligen helt annorlunda ut. Alltså om du frågar mig vad jag anser om Österrike idag, så är det verkligen ett kvalitetsvinsland. Jag tycker att vinerna är otroligt bra, de är väldigt rena, det är mycket, eller många duktiga, ambitiösa vinmakare som gör otroligt goda viner, både vita och en del röda viner. Det börjar poppa upp lite bubbel i landet också. Så att nej, men det finns mycket intressant och mycket bra att hitta i Österrike. Och som sagt, även om det här inte är ett land som kanske idag längre är förknippat med såna här lågbudget supermarketviner, så ska jag ändå säga att ur ett kvalitetsvinsperspektiv så hittar du väldigt mycket värde för pengarna i Österrike. Och som sagt, de har ju helt enkelt varit tvungna att lägga fokus på kvalitet och vara reko och dessutom ha en av Europas absolut tuffaste vinlagstiftningar.
Ja, det låter ju positivt för oss konsumenter och liksom att vara starkt av dem och resa sig från den skandalen.
Right, det var väl lite bakgrund om det och kanske kastat lite ljus på den här glykolskandalen. Men jag tänker att vi ska fortsätta vidare och vi ska väl kika lite grann på geografin och förutsättningarna som man har i Österrike. Och vinproduktionen i landet, den är egentligen koncentrerad i de östra delarna. För i väst, där du har hängt Erik, så är det mer alper och skidåkning än vad det är vinproduktionen. Den hittar man i östra delen utav landet. Och i norr så hittar man det övergripande området Niederösterreich, alltså lågländerna, de österrikiska lågländerna. Och här hittar man några av de mest kända ursprungen för vita viner, främst för Grüne Veltliner och Riesling. Och då är det namnstarka områden som bland annat Kamtal, Kremstal och Wachau.
Bara för att nämna Kamtal har jag känner jag igen.
Mm. Nej, men precis, där hittar man en stor uppsjö av kvalitativ gryner och risling. Och Niederösterreich är det största vinproducerade området i landet, och här hittar man mer än hälften av landets vinodlingar. Och här är det som sagt mest vita viner som dominerar, men det finns också ett område precis söder om Wien som heter Carnuntum, som gör några av Österrikes främsta röda viner. Och då är det på druvsorter som Blaufränkisch, Zweigelt och Pinot Noir. Och här kan man då ofta hitta riktigt bra värde för pengarna. Och fortsätter vi lite längre söderut ifrån Niederösterreich så hittar vi Burgenland. Och det här är ett överlag mer flackt landskap. Det har ett tydligare inlandsklimat. Och här influeras det då av den här pannoniska slätten som sträcker sig från nordvästra delen av Ungern in i landet då, så att säga. Och här är det då, skulle jag säga, generellt lite mer red wine country. Här står rödvinsproduktionen för 57% i området, och absolut, du hittar Grüne Veltliner här också, men i princip ingen Riesling, för det är lite för varmt för Riesling, och det är inget klimat överlag som passar för den druvsorten, utan det är röda viner, och sen hittar du såklart Grüner här också, och Grüner här kanske blir lite rikare, lite fylligare och inte alls lika lätt och frisk som den grynen som du hittar många gånger uppifrån Niederösterreich.
Just det, för du har mer värme och ja, så vidare.
Ja, precis.
Men
precis.
Är det därför Pinot trivs då? Eller varför, vad odlar man mer i Burgenland? Eller inte Pinot? Odlar man det någon annanstans?
Nej, men du hittar en hel del Pinot här också, som sagt. Och sen är det Blaufränkisch och en annan druvsort som heter Sankt Laurent, som är en gammal österrikisk druvsort. Men också,
skriver de ut detta?
Ja, det brukar de göra.
Typ Blaufränkisch undrar jag om jag har sett. Men jag, som sagt, har inte tittat så mycket efter det heller. Och nej, det är inte Cabernet Franc, nej.
Nej, utan det är en egen druvsort härifrån området. I Tyskland så kallar de den för Lemberger. Men här heter den Blaufränkisch, och i Ungern kallar de den för Kekfrankos. Så att, ja, det är väl kanske inte det vanligaste druvnamnet sådär. Men regionalt så stöter man på den i alla fall. Och det är riktigt, riktigt goda och härliga viner. Men dessutom så stöter du på, om vi pratar om gröna druvsorter, Welsh Riesling och Chardonnay vid sidan av Grüner. Och Welsh Riesling kan jag ju bara nämna att det heter ju Riesling, men det är en druvsort som inte har någonting att göra med, alltså det vi kallar för Riesling heter egentligen ren Riesling. Alltså inte då ren som är R-H-E-N, som floden ren. Och Welsh Riesling är en helt annan druvsort som bara har kopplat på namnet Riesling, som är helt obesläktigad. Så man skulle kunna säga att det är en sån här bastard Riesling druvsort.
Jag fattar. Och det dyker inte direkt upp på våra hyllor.
Det kan det göra, det kan det göra. Men det är inte jättevanligt. Alltså står det bara Riesling på etiketten, då är det bara alltså den här ren Riesling som vi pratar om. Inte den här Welsh Riesling då, så att säga. Och sen om man tittar lite djupare ner i Burgenland, och i nordöstra delen av Burgenland, så hittar man den stora sjön Neusiedl. Och det kringliggande området då, som heter Neusiedler See, producerar röda viner, men även en betydande del av landets söta viner. För sjön modererar klimatet väl och ger goda förutsättningar för ädelröta att bildas på druvorna under hösten. Så att härifrån är det rätt vanligt att hitta såna här söta viner som är gjorda på bland annat Welsh Riesling och Chardonnay, till exempel. Jag vet inte om du har stött på en sötvinsproducent som heter Kracher, till exempel.
Nej. Jag är inte så stor på sötvin heller. Okay. Men,
Nej, jag tänker, de är ju ganska kända för att göra väldigt högkvalitativa söta viner just härifrån Burgenland, så att säga. Så att det är tips om man är ute efter något gott sött Auslese eller ett Beren Auslese-vin till exempel, så Kracher ifrån Burgenland.
Och det är någonting man har att konkurrera mot en Sauternes då istället, eller?
Ja, nej, men det skulle jag säga. Sauternes, eller om du tittar på några av de tyska motsvarigheterna, alltså Auslese eller Beren Auslese eller Trockenberen Auslese och liknande. Så absolut. Sen fortsätter vi längre ner söderut, och i södra delen av Österrike så ligger området Steiermark. Och här gör man fräscha, mineraliska vita viner, men inte på Grüner och inte på Riesling heller, utan här är det Sauvignon Blanc som dominerar. Man hittar även lite Welsh Riesling, man hittar Pinot Blanc och lite Chardonnay här nerifrån. Men det här är riktigt läckra viner som produceras här, och i mitt tycke så skulle jag säga att det här är några av, alltså, världens främsta Sauvignon Blanc-viner tycker jag kommer här nerifrån. Som är riktigt, riktigt häftiga och väldigt fräscha.
Oj, det var stora ord.
Ja, nej, men det är det. Jag tycker att det är några mest intressanta i alla fall. Alltså titta till, du har ju Sancerre såklart som håller fanan högt med enastående Sauvignon Blanc-viner. Marlborough på Nya Zeeland är väl verkligen känd för sin stil, skulle jag säga, utav Sauvignon Blanc, men det kanske är i en mer sån här låg eller lägre prisnivå.
Ja, och de var ju lite ytterligheter liksom när vi gick igenom dem också på vårt Sauvignon Blanc-avsnitt, liksom att Sancerre på ena sidan och så har du Marlborough på andra sidan. Men vad är Steiermark lite mer åt, en friskare stil då, eller med mycket syra?
Ja, det är friskt, det är mycket syra, de kan de ger oftast mycket mineralkaraktär, hög friskhet, de kan vara lite fylliga, men de är väldigt, väldigt uttrycksfulla, supersnygga viner verkligen, som jag tycker är riktigt, riktigt härliga. Och dessutom så tycker jag att Chardonnay härifrån kan vara väldigt, väldigt gott också. Samma sak där, få en sån här härlig mineralisk rökighet och lätt krämighet.
Det låter ju verkligen som en region att lägga på minnet då.
Ja, det tycker jag. Och det är lite under radarn ändå, kanske skulle säga, med Steiermark. Och den kanske mest kända underregionen härifrån som heter Sydsteiermark. Men jag tycker även att man ska spana in Vulkanland Steiermark, som om inte annat har klart det coolaste regionsnamnet. Och det är ju som namnet antyder också, så att det jordmånen utgörs av vulkaniskt material, och det går ju vi alltid lite igång på när vi pratar om vulkaniska viner och så.
Nej, men exakt. Så att, det är en liten dålig region när det kommer till det.
Ja, det tycker jag. Alltså det är verkligen inte ett stort område, men jag tycker ändå att det är väldigt häftiga viner härifrån. Och jag har ju rekommenderat, det har kommit på tillfälligt släpp här, som jag rekommenderade för ett litet tag sedan, men Tement är en riktigt bra producent. Jag har för mig att de släppte deras när Kalk und Kreide, Kalk och Krita, som då kallas för deras Sauvignon Blanc. Riktigt, riktigt vass. Så den tycker jag man kan spana in om man är sugen att prova riktigt god Sauvignon Blanc. Right, vi har ju ett område till som jag tänker att vi behöver nämna om vi går igenom vinområdena i Österrike. Och ja, det är det området som helt enkelt kallas för Wien. Alltså de som ligger i huvudstaden Wien. Och det, lite sådär, tekniskt sett så ligger ju egentligen Wien i Niederösterreich. Men det har liksom som en egen, vad ska man säga, en liten egen enklav, eller som en egen liten ö mitt i området, så har Wien ett eget, så att säga, ursprung. Så vingårdarna som är planterade här hör till då vinområdet Wien. Och den är pytteliten, alltså det är strax under 600 hektar planterat. Och här hittar man främst Grüner och Riesling. Men de har också en egen vinstil som de har gjort sig kända för. Och det är någonting som kallas för Wiener Gemischtersatz. Och en Gemischtersatz är ett så kallat field blend vin som är gjort på varierande druvsorter, men som växer i samma vingård. De skördas vid samma tillfälle och de vinifieras tillsammans. Och det måste vara gjort på minst 3 olika druvsorter, och ingen druvsort får utgöra mer än 50%. Så det här är kul viner om att utforska. Och man kan ofta i de här känna att, alltså det finns lite, vad man kan anta är kanske lite grynare element och lite risling element, eller att det är Pinot Blanc, alltså Weissburgunder eller något sånt där. Men sen också att man känner att de oftast har någon lite mer aromatisk druvsort i också, så att du kan få en liten sådär blomighet och lite friskhet och så. Så att kul och roliga viner ifrån Wien. Och när vi pratade ju också för något avsnitt sen om det här med att resa, alltså göra lite vinresor och såna här saker. Och huvudstaden då i Österrike, Wien, kan ju stoltsera med att det är den huvudstad i världen som har störst vingårdsareal planterad. Så det är ju ganska coolt. Och då är det ju det här som vi pratade om, att man kan ju kombinera en cityresa med vingårdsbesök, och då är ju Wien verkligen ett perfekt resmål. För det är inte långt att flyga till, och sen så är det ju bara en Uber-resa till en vinproducent, vilket också gör att det är ganska smidigt. Och sen måste jag säga att överlag tycker jag att Wien är en himla härlig stad. Har du varit i Wien, Erik?
Jo, men det är en nej, men jag skulle gärna åka dit, i en historisk plats, alla de här palatsen och paradgatorna, parkerna. Nej, det vore
nej, men det är så. Jag har tjatat min fru länge om jag tycker vi ska göra en weekendresa i Wien. Och det finns, precis som du säger, det finns så himla mycket att se och göra där. Det är en otrolig arkitektur och häftig kultur och musik. Alltså gillar man klassisk musik så är ju Wien ett mecka i sig också. Men, och så mycket vin och ändå härlig mat, ska jag säga. Framförallt om man gillar schnitzel, så är det ju så är det riktigt härligt, och goda korvar. Och. Nu måste jag känna att det var några år sedan jag var i Wien före pandemin, och jag vet, alla priser och sånt där har ju ställts på sin spetsen efter det, men min upplevelse då var i alla fall att Wien är väldigt prisvärt. Alltså ölen är billig, det är inte så dyrt att gå ut och käka, och vinerna kostar inte särskilt mycket pengar heller. Jag är väldigt sugen på att åka tillbaka, även om det kanske har blivit några kronor dyrare. Men jag tänkte bara ge ett litet tips också, om det är någon där ute som planerar att göra en weekendresa till Wien, så finns det några grejer som jag i alla fall tycker att man inte får missa ur ett liksom lite vinperspektiv då. Och då kan jag säga, först ut så finns det här hotellet Palais Coburg som ligger i Wien, som är ett schysst femstjärnigt hotell och har en av världens största vinkällare. Så att i den här vinkällaren så finns det 60 000 flaskor vin.
Det är ju helt sjukt.
Det kan ju låta lite så här avskrämmande, man ska gå in, klampa in på ett femstjärnigt hotell och sitta där och be om vinlistan. Men det är inte så här överdrivet så där Four Seasons flådigt, utan det är ett riktigt schysst hotell som bara råkar ha en helt insane stor vinkällare. Så att där är ju tipset då, när man får den här vinlistan som är, alltså den är ju, det tar ju flera timmar att bara läsa den. Men inside-tipset här är ju också att gå på österrikisk Grüner eller Riesling, hitta lite topproducenter, kanske framförallt ifrån Wachau, och kolla på vin med lite ålder. Det är jätte, jätte häftigt. Så hittar man typ FX Pichler, Hirtsberger, Alsinger, alltså några av de här producenterna, så tycker jag att man kan ha väldigt, väldigt häftiga vinupplevelser på Palais Coburg. Så att det har jag haft och det har varit helt otroligt häftigt. Och sen en annan liten grej också, ett tips när man ändå är i stan, det är att man åker upp till Nussberg som ligger precis norr om stadskärnan, eller precis, det tar väl kanske en halvtimme, 40 minuter att ta sig dit. Men där kan man ta sig upp i vingårdarna och man kan få en helt enastående vy över staden. Det är bra sån här hikingstråk, och sen kan man hitta lite enklare matställen här uppe på berget också, där man kan äta och dricka vin och ha typ som en liten picknick och kolla ut över vingårdarna. Det är en grym upplevelse.
Det låter ju otroligt trevligt.
Ja, vin. Jag är sugen på att åka tillbaka igen, kan jag säga.
Kanske hemma som sommelieren får ta och glida ner dit någon gång. Det hade varit väldigt trevligt.
Ja, kan vi inte bara göra det, Erik? Det hade ju varit hur nice som helst.
Ja, dra på lördag.
Ja, vi åker nu. Du har ingenting för dig här i kommande vecka, eller?
Exakt. Nej, absolut inget. Kalendern är blank. Jag är bara rensa.
Ja, det är så skönt när jag sa. Tänk att min råk också var helt öppen. Det är bara dra. Nej, det skulle vara poppis här hemma.
Gud, vad trevligt. Så börjar vi Kamptal då, eller?
Varför inte? Det tycker jag är en lysande idé. Åh, herregud. Nej, men ska vi åter till ordningen kanske lite grann? Jag tänker, jag har ju i vanlig ordning namedroppat massa saker, och i den här gången så namedroppade jag massa druvsorter. Så att jag tänker, vi kan väl bara prata lite mer och lite djupare om lite olika druvsorter som vi hittar i Österrike.
Tack, gärna.
Bra. Nej, men vi måste ju börja med Grüner Veltliner, som ändå är landets nationaldruva. Och den gröna druvsorten står för 32% av den totala odlingsarealen i landet. Och sen på andra och tredje plats så hittar vi kanske några lite mer okända druvsorter. Det är nämligen druvsorten Zweigelt på andra plats, som är blå druvsort, som är en korsning gjord på Sankt Laurent och Blaufränkisch. Och sen då är det då på tredje plats så är det Welsh Riesling som jag pratade om, som är den här bastard Rieslingen. Och tittar vi till Grüner då lite mer på djupet, så att säga, så är det en druvsort som den mognar tidigare än Riesling. Den ger friska viner där man får lite stenfruktskaraktär, och sen brukar den också få en riktigt så här distinkt kryddig pepprig karaktär, och framförallt när man hittar i svalare lägen så kommer verkligen en sån här en vitpepprighet kommer fram i Grüner som är väldigt tydlig och som jag tycker är jättehärlig. Det ger verkligen den här distinkta karaktären till Grüner och liksom lyfter hela upplevelsen. Och överlag skulle jag säga att Grüner är verkligen perfekta vardagsviner, och i min mening så levererar det verkligen kvalitativa viner för lite pengar. Och bara ett sådär allmänt tips, om man är på en random krog, var som helst i världen egentligen, och inte har den blekaste om vinerna som man tittar på vinlistan, så brukar ju mitt tips någonstans vara så här: men ska man ha ett vitt vin och man vill inte spendera alldeles för mycket pengar och sådär, så är det ett ofta väldigt säkert kort att gå på en enklare Grüner Veltliner, för det blir sällan fel. Utan det är sådär friska, fräscha, fruktiga, lättdruckna vita viner. Alltså passa till det mesta. Det är sånt där, det är ju ett jättebra all-around vin. Låter så himla uttjatat, men ja, det är verkligen det. Så att där är det nästan svårt att gå fel. Nu är det klart, det kan göra det också. Det finns ju lite sådär stökiga naturviner ifrån Österrike som kanske inte är det man är ute efter, om det inte är det man älskar. I don't know. Men överlag skulle jag ändå säga att liksom, enkel kvalitet Grüner, ja, det är bang for the buck. Det brukar inte gå knasigt, helt enkelt.
Och ganska aromatiskt, va?
Ganska aromatiskt. Ja, men det är precis, och det skulle jag nog, ja, men det skulle jag säga. Du får ju liksom den stenfruktskaraktären, det finns lite citrus och framförallt den här peppriga, kryddiga karaktären och lite vit persika och så där, kan jag tycka är lite typiskt för Grüneveltliner ändå. Men sen gör man ju Grüner i lite olika stilar, och jag skulle säga att Niederösterreich kanske är det mest kända och främsta ursprunget liksom någonstans för Grüner ändå. Och framförallt kanske som du pratade om, att du känner igen Kamptal, som kanske står för mer de här, verkligen de här mer friska, fräscha, lättare stilarna. Sen har du ju Wachau, som ger lite mer kralliga, lite mer djupa Grüner, och Riesling för den delen också. Och det skulle säga Wachau Grüner och Wachau Riesling, det är riktigt bra matviner. Alltså tänk dig vitt vin till, ja, men till fisk generellt, alltså varmrättsvita viner. Ska jag säga Wachau är ett riktigt bra ursprung att leta efter, för då får du liksom lite mer djup, lite mer fyllighet, men fortfarande torra viner. Det är liksom ingen fatkaraktär att prata om i de här vinerna. Det är liksom, i så fall så är det bara såna här stora neutrala ekliggare man använder sig av, men du får ju ändå liksom en rikedom i de här vinerna som skulle kunna påminna om typ en fatlagrad Chardonnay eller någonting liknande. Så att ja, nej, men det vill jag verkligen slå ett slag för. Om man inte har provat det, så tycker jag att det är en härlig kombination också. Och sen måste vi såklart prata om Riesling också. Det är ju en väldigt viktig druvsort för Österrike. Och den har kanske...
Nej, men exakt, jag tänker liksom bena upp österrikisk Riesling, exakt. Vad gör den unik? Vad är skillnad? Och exakt, hur ska vi tänka när vi köper österrikisk Riesling och tar oss an det liksom?
Ja, nej, men en liten generalisering då. Om man jämför den österrikiska med den tyska Rieslingen, så till att börja med, och som jag nämnde i inledningen där också, så kan man ju nästan utgå ifrån att all österrikisk Riesling är typ torr. Snudd på torr i alla fall. Medan tysk Riesling hittar man ju oftare lite mer restsötma i, skulle jag säga. Så att där finns det en liten stilistisk skillnad, skulle jag säga. Och sen tycker jag också att österrikisk Riesling tenderar kanske att ha lite mer gulfruktig aromatik jämfört med tysk Riesling. Tysk Riesling kan vara kanske ha lite mer, alltså, säg att den har lite mer grön äppelkaraktär till exempel. Österrikisk Riesling kanske har lite mer gul äppelkaraktär, om man ska göra en, återigen, en ganska sådär generaliserad bara indelning hur det skulle vara. Sen är det såklart, det kommer ju finnas skillnader i det här om vi är ner och petar på detaljnivå, men ändå lite rough, lite grovt där skulle man kunna säga.
Men man vill ju kunna generalisera lite, så det tycker jag är bra.
Ja, lite så. Nej, men det gör det väl lite lättare. Och sen som sagt, nu när jag säger att österrikisk Riesling eller österrikiska vita viner generellt sett är torra, ja, det finns ju som sagt lite undantag, och framförallt är undantagen de här ordentligt söta vinerna som verkligen är gjorda för att vara medvetet, alltså fullt ut. Vi pratar om dessertvinsviner. Auslese, Beeren-Auslese, Trocken-Beeren-Auslese, Eiswein. De gör ju också en stil som man inte gör i Tyskland som heter Ausbruch. Där är området Rust, eller Ruster Ausbruch är speciellt kända för de vinerna då, så att säga. Och det här är ju söta viner som vi pratar om. Men söta viner är ju en, idag som vi pratade om tidigare också, nästan försvinnande liten del som konsumeras, utan det är ju torrt mer eller mindre som gäller. Sen skulle jag också säga så här att Riesling kanske har, och det hittar du ju främst upp i Niederösterreich då, så att säga, i norra delarna av de verkligen svala delarna utav Österrike. Och Riesling har ändå en liten annan status än Grüner. Många gånger så hittar man kanske Riesling i liksom de främsta vingårdslägena, kanske framförallt både då i Wachau och i Kamptal. Och mycket av det har att göra med att Riesling behöver en ganska lång mognadsperiod. Den mognar mycket senare än Grüner, så att den har ju svårare för sig att mogna också. Men det gör ju också att Riesling får ju sån här, alltså den har ju en superskarp syra, det finns liksom en mineraldjup, det finns alltid en härlig koncentration i de här vinerna. Och det där är ju också någonstans med att har man rätt location i rätt druvsort så blir det riktigt bra. Gryner klarar av att odlas i lite lesser locations, om man skulle kunna säga så. Den behöver liksom inte riktigt lika mycket solljus och riktigt lika lång växtperiod för att ändå liksom göra jobbet, så att säga. Så att därav också jag ska säga att gryner, framförallt österrikisk gryner, är en bra sån här fyndstämpel. Alltså man kan hitta bra kvalitet för lite pengar, och där gör gryner ett enastående jobb. Känns det klart, den distinktionen mellan gryner och risling?
Ja. Jo, men det tycker jag. Och vart hittar jag mest österrikisk risling då? Är det i det här Niederösterreich?
Ja.
Alltså att vi är norrut och vi är österut. Nordöst, där uppe.
Precis.
Och i alla de regioner du har nämnt, så risling därifrån. Den kommer vara torr, den kommer vara god och den kommer vara prisvärd generellt.
Ja,
men jag får ju säga, jag har sett ganska mycket österrikisk risling på systemet, upp mot en 300 på tillfälliga släppet. Mm. Är det värt att kliva in på dem då, och är de riktigt vassa? Alltså nu, jag fattar ju hur allmän min fråga är, men liksom, kan det vara värt att lägga en 300-ring på ett österrikisk risling från Kamptal?
Ja, det tycker jag. Mitt enkla och korta svar är ja. Nej, men det är det, och jag tycker det. Men du vet ju hur jag är också. Jag är ju rislingfantast och tycker om risling i de flesta sorter och former. Men absolut, lägger du 300 spänn för en österrikisk risling, du kommer få ett riktigt, riktigt bra vin. Återigen generaliserat, men absolut, det kan man ändå känna sig trygg i. Sen tänkte jag att vi skulle prata lite om blå druvsorter och några blå druvsorter som vi också har nämnt. Alltså vi var ju touchade lite grann på Pinot Noir, och det Pinot Noir hittar du ju, ja, du hittar ju en del i Niederösterreich också, men inte så jättemycket. Det är ju mer kanske i Burgenland och kanske i Carnuntum, som jag nämnde också, man kan hitta lite Pinot Noir så. Bra värde för pengarna, tycker jag, alltså österrikisk Pinot. Det, och vi har pratat om det tidigare också, om just Pinot Noir, att det är, Bourgogne har ju liksom tappat det prismässigt totalt. USA är ju på väg också mot höga priser för Pinot. Och det är någonstans här, var ska man titta? Jo, men Tyskland och Österrike, och kanske till viss del andra delar av Östeuropa också. Alltså går du längre österut, alltså Ungern och kanske de delarna också. Här kan du ju ändå hitta, alltså fynda Pinot Noir, skulle jag ändå säga. Så hitta, återigen, bang for the buck. Och sen så har vi de här andra blå druvsorterna som vi pratar om. Och Blaufränkisch bland annat, som är en av Österrikes ädla blå druvsorter, som kanske är lite okänt, men ändå en kan ge riktigt härliga viner med en så här tydlig karaktär av det röda vilda bär, man kan hitta körsbär och en så här härlig kryddighet i de här vinerna också. De har tydlig syra, struktur, finns tanniner, och jag skulle säga så här, om man vill förstå Blaufränkisch på ett, återigen då, väldigt förenklat sätt, så skulle jag säga att det smakar kanske lite som en korsning mellan Pinot, Nebbiolo och Syrah.
Alltså, det låter ju fantastiskt.
Ja, där har du liksom The Holy Trinity.
Ja, vi har också hispitchen för Blaufränkisch.
Ja.
Om man ska servera det hemma någon gång. Hörrni, här är en Blaufränkisch. Den är som en korsning av alla era tre favoritviner.
Ja, varför välja?
När du kan få allt.
Ja, nej, men lite så. Men det tror jag ger en liten indikation på vad man kan förvänta sig när man provar Blaufränkisch. Sen har vi ju då Zweigelt, som jag pratade om, som är en blå druvsort som är en korsning då mellan Blaufränkisch och en annan druvsort som heter St. Laurent. Och det är en korsning som skapades på 1920-talet av professor Fritz Zweigelt och ger viner som är mörkfärgade, fylliga, rödfruktiga, de har lätt kryddighet och ganska mjuka viner. Och jag kanske skulle säga, ska vi jämföra med någon annan sådär internationell druvsort som folk kanske känner till, skulle jag säga att tankarna går väl lite mot Merlot. Skulle jag säga att Zweigelt är lite åt Merlot-hållet, vilket också är så här, ja, väldigt drickvänliga viner, och men lite så här som gryner är, passar till mångt och mycket. Ja, Erik, vad har du för följdfrågor på Österrike?
Nej, men lite favoritproducenter och sådär, Felix. Liksom, jag tycker ju det här Mein Klang, som vi bland annat också ska testa idag, tar ju en del plats på hyllorna. Mm. Deras röda Pinot har vi ju testat i podden tidigare. Den var väl inte så dum. Men ska man tänka producent eller ska man snarare tänka på Österrike som land och våga lite? Jag blev lite inspirerad att kanske bara våga. Det låter som liksom att de är kvaliteten överlag bättre och bättre. Det är mycket som är familjeägt. Jag har sett lite reklam i vissa tidningar för det här Lorimer. Är de värda att dricka? Ja. Deras riesling?
Lorimer, ja. Mm. Det är bra. Mm. Absolut.
Och sedan så om jag ska hitta Blaufränkisch, jag har aldrig stött på det innan. Hur ska jag gå tillväga där? Och sen måste vi prata mat.
Ja.
Mat.
Ja. Det ska vi absolut göra. Vi ska prova lite vin också, tänker jag.
Exakt.
Ja. Nej, men i Kamptal är det, som sagt, där har du ju Lorimer som du nämnde, det är en bra producent. Sen har du ju en av vinvärldens svåraste namn att uttala.
Lorimer.
Nej. Lorimer är enkel, men det finns en ännu svårare. Det är Jurčić.
Ja, jag tycker inte jag testa.
Nej, men den stöter man på rätt ofta på hyllorna också. Riesling och Grüner från Kamptal. Riktigt schyssta grejer. Och sen har du ju... både Schloss Gobelsburg gör riktigt bra viner, och Weingut Brindelmeier tycker jag verkligen ska lyfta fram om vi pratar om Kamptal. Sen Wachau som jag var inne på och pratade om, de gör lite liksom de här fylligare stilerna utav Riesling och Grüner, så tycker jag man ska spana upp FX Pichler, Weingut Knoll, Prager, vad har jag inte nämnt, Franz Hirzberger. Så finns det en annan liten producent. Ja, Altzinger är riktigt bra. Och Weider Malberg. Det var 6 stycken. Ja, det finns många fler. Men jag tror vi stannar där.
Ja, jag fick med 5 av dem här. Ja. Ja, men exakt. Och jag har lite följdfrågor på det. Men ska vi testa lite vin? Och sedan så har jag ett gäng frågor jag vill beta av.
Mm. Härligt. Och ja, jag tänker väl så här. Det kanske blir lite fel ordning, men... vi gör det ändå. Jag tycker att vi börjar med att prova Mainklang Grüner Veltliner Knusprig från 2022.
Och lyssna på det här ljudet.
Öppnade vi i stereo där, eller?
Exakt. Och det vi öppnade då alltså burk.
The burk is back. Vi är tillbaka och provar burkvin här i podden. Och ja, alltså burkvin blir ju mer och mer på tapeten. Vi pratar om det nu och då. Vi får en del frågor om burkviner och sådana saker. Mm. Så att...
jag är ett fan. Jag skulle gärna ha lite goda burkviner på lager i, ja, liksom, som typ kan stå i kylen eller så här, man bara sliter fram.
Ja.
Det här är en väldigt tjusig etikett.
Ja, det här är väldigt snyggt. Snygg presentation och förpackning och allting. Och det här är då, producenten är ju Mainklang. Och Mainklang hittar vi en hel del viner på Systembolaget. Med Pinot och Grüner och Rosé och Pet Nat och gud vet vad. Men här är det ju ett burkbolag, som man kan säga, som heter D-Juice, eller Juice, eller hur man nu väljer att uttala det. Som verkar göra ett himla skönt jobb med att de åker runt och buteljerar, eller burkifierar då, tappar på burk, lite olika bra producenter, kvalitetsproducenter runt om i Europa. Så att nu råkar det här vara Mainklang, men jag kan ändå tycka så här att de gångerna man hittar de här juice, D-juice-burkarna, plocka upp en sån, för att det kommer vara någonting riktigt gott som är tappat på den där lilla burken.
Så man kan ju hoppas att ändå det är en producent som får skäligt betalt och alltså kan ändå leverera ett hyfsat kvalitativt vin.
Absolut. Jag tror betala 70 kronor för den här burken, och det ska jag ändå säga, för en burk, det är ju rätt mycket pengar alltså. Men ändå, det är precis som du säger, Erik, istället för att köpa ett vin för 200, 250, 300 spänn, ja, kan vara värt att prova en burk för 70 kronor.
Exakt.
Och vi dyker väl in lite i den här då. Och jag kan ju bara säga som så här också, för att nu har jag kanske valt, jag har kanske inte gjort det mest pedagogiska, men om jag ändå pratar om Österrike, att den stora merparten av Grüner Veltliner produceras i Niederösterreich, och det är kanske det som är den typiska stilen, så tänker man Niederösterreich Grüner. Men Mainklang ligger inte i Niederösterreich, utan Mainklang håller till i Burgenland, så det här är faktiskt en Burgenland Grüner Veltliner som vi provar. Och jag tycker man ser också, bara när vi häller upp den här, att den har en väldigt liksom djup gyllene färg, mer än vad mycket annan Grüner, framförallt Niederösterreich Grüner, skulle vara mycket liksom ljusare och lite mer citronfärgad.
Nej, men verkligen. Det ser ganska visköst. Nästan så att det är lite så här jobbigt att svinga det runt i glaset.
Ja, precis. Men det är som sagt, och det vi säger, alltså, från Burgenland så får du ju lite mer generositet. Det blir lite, lite fylligare stil av Grüner och inte alls den här friska, liksom, lite mer syradrivna, lätta Grüner. Men vi doftar, ska vi se vad vi hittar för någonting. Alltså direkt så slår det mig, jag får verkligen, vi pratade lite om så här gul frukt tidigare, men jag får verkligen lite mer så där mogen, gul, gula äpplen, nästan lite sån här bokna äpplen. Det finns, alltså det är mycket mogen gul frukt i det här. Det finns lite mogen, så här härlig tropisk frukt också, lite nästan så där övermogen mango, ananas på ett väldigt härligt sätt. Så här torkad mogen, så. Erik är bara tummen upp. Jag antar att du håller med mig här.
Nej, men jag gillar att höra dig beskriva vinerna och sen testa dem samtidigt. För jag tycker det tränar ens doftsinne. Jag tycker det är fortfarande, som vi har pratat om, är ganska svårt att beskriva doft på viner.
Ja, men det är ju det. Man får träna sig fram till det.
Men att det kan finnas lite tropisk frukt där, absolut. Men inte på ett sätt som... Ja, men som att det inte är gott, utan det här var ett väldigt gott vin, måste jag säga.
Jag håller med, det är jättegott. En annan sak också som jag bara vill säga också, att man pratar om Grüner Veltliner som har den här tydliga kryddigheten. Och här tycker jag inte att den sticker fram särskilt tydligt. Utan det är
nej, inte
mer,
så pepprigt liksom, nej, inte vitpeppar.
Nej, utan det är mer när man får den här svala stilen av Grüner som det brukar vara mer framträdande. Utan här får man mer den här stenfruktskaraktären som är mer framträdande. Men, nej, men gott. Och sen, det här är ju rätt, det är ganska fylligt. Alltså du har en härlig, liksom, krämig, rik munkänsla på det här. Mm. Syran är ändå ganska mjuk, den är inte för skarp. Det här skiljer ju också Grüner lite från Riesling. Riesling har ju i princip alltid hög syra. Grüner når liksom inte riktigt upp i Riesling-nivå när det kommer till syrahalt. Men det är ett klart, liksom, friskt och fräscht vin.
Alltså jag slänger mig ut här, men jag skulle säga att det här klipper man till en charkbricka. Nästan snarare än till en varmrätt. Att det, alltså det var så pass fylligt ändå att man hade man inte kunnat ha det nästan till det.
Ja.
Då hade du käkat till det, Fredrik.
Men annars så, jag skulle nog vara mer på att det här är faktiskt ett liksom lite mer matvin. Här tycker jag är ett härligt fiskvin. Och just det här skulle jag tycka var så här klockrent till att ja, göra en fiskgryta eller liksom bouillabaisse. Eller någonting sånt. Men jag, ja, det klart skulle kunna ha lite saffran. Alltså saffran, grädde, lite musslor, lite vitfisk, lite, alltså, kanske lite lax också. Och få de där liksom mustiga, härliga havsmakerna ihop med en Grüner som den här som ändå har lite, med lite stuns och lite fyllighet. Och, nej, det skulle nog inte vara helt dumt.
Nej, men det var ett trevligt vin. Verkligen. Mm. I kontrast till detta då, vad har du valt då?
Ja, nej, men då blir det en Riesling. Och det finns ju så otroligt mycket österrikisk Riesling att välja mellan. Och nu följer jag på att kanske göra så här, ja, men betala lite pengar men ändå försöka hitta kvalitet för Riesling-tricket. Om man kan säga så.
Ja. Ja, men exakt, för nu är vi nere på 109 kronor. Det måste jag säga, det tycker jag är ett väldigt billigt vin.
Det är ju ett bargain. Och det här är Let Riesling Selection ifrån Niederösterreich då. Och Let har ju också sin Grüner Veltliner på Systembolagets sortiment. Och den kostar ju bara 99 kronor. Så där kan vi verkligen snacka om prisvärdhet. Och det kan jag säga också.
Ja, det är smärtgränsen. Det är sällan jag under en hundring.
Ja, nej, jag förstår det.
Nej, men just för att jag inte vågar. Jag är feg. Jag vågar inte gå under 100, som sagt. Om jag ska dricka ett vin och kanske inte, liksom, nej, du vågar inte kliva under 100. Jag vågar inte lita på det.
Det där känns som att det är så här typiskt lite där pappasyndromet. Att när man är småbarnsförälder så dricker man så lite vin så man vågar inte gambla att man köper ett dåligt vin. Så då handlar man på för att vara säker på att man köper ett bra vin istället.
Men ännu mer häftigt kan ju faktiskt vara att hitta ett riktigt gott vin för 90 spänn.
Ja, det är det. Och jag menar, i dagens läge när det känns som att det blir färre och färre viner som kostar under hundringen med tanke på inflation och lite prisökningar och lite såna här grejer. Så utmaningen blir ju svårare. Jag kan säga, på rött vin så börjar det bli tufft att titta under hundringen. Ja. På vitt vin kan du fortfarande titta här och då tycker jag att så här, ja, men, Grüner är lite nyckeln att kolla under hundralappen. Men som sagt, nu är vi precis över hundringen och vi dricker ju Let Riesling Selection. Så att det här är ju ändå ett lite enklare vin än det förra som vi drack. Men på något sätt kändes det ändå pedagogiskt att börja med Grüner för att sen gå till Riesling. Av någon anledning, jag kan inte förklara varför, det bara kändes så för stunden. Men vi dyker väl in här och doftar lite grann. Och jag tycker ändå så här direkt på näsan så får man ju alltså Riesling i all dess prakt verkligen. Det är ju en symfoni i citrusfrukter som slår en på näsan. Det är ju liksom lime och det är citronzest och det är lite sådär blodapelsin och lite alla de här karaktärerna. Och sen så finns det ju liksom där under mer en sån här frisk, fräsch äppelkaraktär. Men det här är, vad känner man? Det är friskhet, friskhet, friskhet som dominerar karaktären på det här vinet. Och sen smakmässigt då, så här, ja, men det är hög syra, det är friskt, upplevs torrt, ren fruktprofil och lite så här citrustoner som ligger kvar i slutet. Det är absolut ingen så här komplex eller något storartat vin på något sätt, utan det är en Riesling som den gör jobbet, ska jag säga. Det är no more, no less.
Nej, men det tycker jag är bra att ha med viner som är så också. Jag hade tyckt det var kul att testa det här mot kanske någon då lite finare Niederösterreichs Riesling. Eller finare, men om det, vad är då som skulle vara den stora skillnaden? Skulle det vara kanske att man kommer åt lite mer längd i smaken, men det sitter kvar lite längre, att det skulle man kunna komma åt lite mer syra, tror du det? Eller har det inget med pris att göra?
Nej, kanske inte det, utan jag tror så här att när du kliver på och betalar några kronor till, det du kommer få är kanske ett mer djup, mer smakintensitet, ett större liksom uttryck i vinet. Det är liksom det som är grejen när du levlar upp. Och längd, alltså det är, vi pratar om blick typ hela tiden. Alltså balans, längd, intensitet, komplexitet. Det är någonstans det vi alltid kommer tillbaka till. Och ju högre kvalitativt vin och ja, kanske lika med ju dyrare vin du handlar här, så desto högre blir blickfaktorerna också.
Ja, men exakt. Och rimligen såklart. Men det var också ett trevligt vin, Fredrik. Absolut.
Ja, men sådär, precis. Okomplicerad Riesling som jag tycker fungerar till Rieslings alla sådana här användningsområden. Det är ju liksom lättare typ skaldjursrätter och fiskförrätter. Härligt liksom sådär, ja, men fördrinksvin och ändå som Riesling är, passar till mycket. Det är också så här, ja, enkelt på något sätt. Men då kommer min fråga här nu när vi är ner och nosar på den här berömda 100-lappen i princip. Är det här, skulle du kunna gå och köpa en sån här flaska och dricka?
Nej, men alltså, jag tar nog hellre Grynen faktiskt. Jag tyckte den var det var riktigt härligt. Det var mycket vin.
Ja, men den är ju tre gånger så dyr också.
jo, så skulle man ju kunna se det såklart. Jag vet inte. Jag tror inte jag skulle gå och plocka upp just den här. Jag kan inte svära på det. Men det är just också för, om man säger att jag skulle ha en lite större mottagning då, alltså typ en student eller något. Men ja, då vore väl det här ett perfekt vin om man inte vill kliva in på box och istället servera flaskor. Då hade jag absolut kunnat köra på det här. Kör man en middag, fyra personer, ska servera ett enda Riesling. Ja, men då hade jag inte vågat.
Nej,
kanske.
Men det är väl lite, alltså det är det vi har kommit tillbaka till många gånger också. Det är ju liksom syftet. Vad är syftet med vinet? Alltså när fyller det sin funktion? Och det här är ju ett funktionsvin i det syftet att det fungerar jättebra. Precis som du säger, stora fester, tillställningar, när man vet att man har en blandad publik. Man, liksom, för det är också ofta grejen när man levlar upp med vin, att då blir ju vin kanske lite mer distinkta åt ett håll också. Och det där är när du ska servera vin till stora massor. Ja, men då är det så här, ja, då kanske det är några som är lite så här, oh, det här var lite ovant eller lite utmanande på något sätt. Men i lägre prisklasser så hittar du ofta ett vin som är, ja, men ska man säga, lite mer.
Ja, men mer crowd-pleasing ability.
Crowd-pleasing, tror jag är ett bra ord.
Men Fredrik, vad trevligt att få snacka lite Österrike med dig. Jag tycker framförallt det ger mer smak. Jag gillar att de går på kvalitet, att de verkar kämpa för det. Och att liksom man har de här vinerna med mycket fräschör, mycket syra, torra viner. Ja, mer österrikisk, både Riesling, Grüner och blåa druvor. Det ska det prövas i år.
Tjusigt, där har vi det. Där har vi det. Mycket gryner i sommar. Det tror jag är ett av recepten för en riktigt god och lyckad sommar.
Ja, men det tycker jag. Så här i när snön har gjort entré i Sverige så fick man här ett liten paus i form av Österrike. Tack för det, Fredrik. Och skål.
Skål. Tack för idag, Erik.